Hallå, hallå, nu kommer det. Okej. Ja, idag är det lite så här återbruk igen. Ida har ju ledig helg som är pastor annars. Jag ska läsa ett bibelord eller en vers från Hebreerbrevet 13 och vers 7 och 8. Där det står så här: tänk på era ledare som har förkunnat Guds ord för er. Se vad deras liv har lett fram till och ta efter deras tro. Jesus Kristus är densamme igår, idag och i evighet. Jag tror inte jag gör våld på bibeltexten om jag breddade lite och säger så här att se på dem som har gått före. Ta efter deras tro. Eller se vad deras liv ledde fram till och ta efter deras tro. Jesus Kristus är densamme igår, idag och i evighet. Förra söndagen så predikade Ida om, utifrån texterna då, om växande tro. Och i slutet där så hade hon en tanke att vi har ett ansvar att inte bara se till att vår egen tro växer och mognar och utvecklas. Utan vi har ett ansvar också för andras tro. Och att det finns liksom en gemensam tro i församlingen. Och där någonstans så fastnade min tanke. Och där har jag funnits kvar under veckan. Har jag ett ansvar för andras tro? Finns det en gemensam tro som vi liksom bär upp tillsammans i Kristi kropp? Ja, jag tror det är så. Ida grundade det där. Jag hade liksom stannat i tanken, så jag var tvungen till att ringa till den och säga: vad var det du sa sist, det sista där för bibelord? Och hon grundade ju det på Efesierbrevet 4, där det står att Gud har gett olika tjänster och uppgifter i församlingen. Inte för att de ska glänsa, utan för att de ska bygga upp Kristi kropp, församlingen. Så att alla får en mognad som svarar mot Kristi fullhet. Otroliga ord egentligen. Alltså att ett ansvar för att alla växer och mognar och blir starkare i tron. Vi är ju väldigt olika som människor. En del människor, de älskar det där och har koll på allt och alla. Och så här, liksom lever nästan mer med andra än sig själv. Jag är precis tvärtom. Jag tänker, jag har nog med mig själv. Sitt eget är för andra klara. Och så har den där liksom tanken liksom skavt i mig under veckan. Har jag ett ansvar för andras tro? Vad tror andra när de ser på mig och mitt liv? Jag är kanske lite ensamvarg. Det är möjligt. Men så tänkte jag så här, på ett plan i alla fall så tror jag att det har jag en känsla för andra. Ni vet, jag får ta en liten parentes här. Jag tycker om att vara ute i skogen och gärna med röjsåget. Och en del brukar säga till mig, varför håller du på med något sånt? Du är ju pensionär. Då brukar jag skämta och säga, ja, det är lite pensionärsgymnastik och... Vid ett tillfälle så sa jag så här till någon, och de tittade på mig lite konstigt. Så här, det är två saker som jag tycker är väldigt tillfredsställande för mig. Att få vara ute i naturen, gärna med det här såget, liksom röja fram ett lagom fint bestånd av granar och björkar och liksom se hur fint det blir. Och gärna komma tillbaka efter några år och se att... vad har hänt? Liksom, de är ju tre gånger så stora och dubbelt så långa och så vidare. Men så sa jag så här till den personen och tittade de konstigt på mig. Så här, det finns en sak som är tillfredsställer mig ännu mer. Och det är att få se unga människor få tag på tron på Jesus. Börja växa, mogna, utvecklas. I sin tur ta ansvar, dela tron till andra. Då värmer det hjärtat. Paulus, han talar ofta om evangeliet, om tron, som ett förtroende. Att vi har fått ett förtroende som vi ska liksom vara aktsamma om, men också dela vidare. Till Timoteus i 6:e kapitlet, 1:a brevet, 21:a versen, så skriver han så här: Käre Timoteus, bevara det som har anförtrots dig. Så var noga med att bevara det du har fått dig anförtrott. Och i 2:a brevet i 2:2 så säger han så här, och där kommer det igen: Det du har hört av mig, det ska du anförtro åt andra pålitliga personer som i sin tur kan undervisa andra. Det blir ju 5 led egentligen. Paulus till Timoteus, till pålitliga personer, till andra som i sin tur undervisar andra. Att det finns en tanke i evangeliet, i tron, att jag har ett ansvar inte bara för mig själv, utan att dela det vidare, att föra det vidare på olika sätt. Hur gör man det då? Kan man tvinga fram någon att tro? Nej. Banka i huvudet liksom. Tro nu så här som jag vill att du ska tro. Nej, det brukar inte gå bra. I alla fall inte med smålänningar som är lite envisa. Ja, det gäller nog alla människor. Tron är ju en relation. Min relation med Jesus Kristus. Och vad är viktigt i en relation? Jo, kärlek. Så här står det i 1:a Johannesbrevet. Mina älskade, i 4:e kapitlet. Mina älskade, låt oss älska varandra, för kärleken kommer från Gud. Och den som älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, för Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek till oss att han sände oss sin enda son till världen för att vi skulle leva genom honom. Detta är kärleken, inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Mina älskade, om Gud har älskat oss så högt, då är vi också skyldiga att älska andra. Ingen har någonsin sett Gud. Men om vi älskar varandra förblir Gud i oss. Och hans kärlek har nått sitt mål i oss. Hur får man tron att växa? Jo, mer kärlek. Jag tror det ligger där väldigt mycket. När Ingrid och jag stod inför det här att bli föräldrar, och man tänkte att hur ska det här gå? Stackars barn. Så fick jag i min hand en bok. Jag har berättat det förut här. Den heter, och jag plockar fram den ur bokhyllan, Ditt barn behöver dig. Någon engelsman tror jag som har skrivit den. Och hans tanke i den boken var att varje barn har som en tank inombords, en kärlekstank som behöver ständig påfyllning. Och när barn stökar och liksom är oroliga och man liksom inte, så hjälper det inte liksom med att tillrättavisning, att gör så, annars drar jag in veckopengen och säger så. Utan det var liksom, fråga dig istället, är det tomt i tanken? Och det där, det tog jag fasta på. Det var så många gånger som jag fick se att ja, men så var det. Och han hade fyra saker som gör att den fylls på. Jag ska inte ta en massa om det. Ögonkontakt, kroppskontakt, riktad uppmärksamhet, att liksom ge, bara sätta sig ner och ta tid. Och så även fostran, men inte i betydelsen att bara liksom pang, 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 utan att mer utav samtal, att sitta ner och liksom förklara och på det sättet att så här är det och så här blir det när man gör det här. Ja, allt handlade ju där om att fylla kärlekstanken. Ja, vad har det med tron att göra? Jo, men jag tror att det är så egentligen med varenda människa att vi har en sån här kärlekstank. Ett tomrum här inne som bara Gud kan fylla. Astrid Lindgren, hon har ju sagt mycket bra om barn och hon säger så här: ge barn kärlek och mer kärlek. Och ännu mer kärlek, så kommer folkvettet av sig själv. Och Sebastian Staxet, som ju också är på ett helt annan plan. Han sa så här i sitt sommarprat förra sommaren: längre straff förvandlar ingen, men Guds villkorslösa kärlek kan förvandla det mest frysna och hårda hjärta. Och han hade ju lite erfarenhet av det. Oj, nu händer det saker här. Låt det vara bara. Att förmedla tron, att få tron att växa, det handlar om att kärlek väldigt mycket. Att jag upptäcker det här, Guds villkorslösa kärlek. Jag kan inte prestera inför honom. Jag får bara ta emot. Och då växer jag och mognar. Men i en relation så är det också viktigt med kommunikation. Att man talar med varandra och samtalar. Bara lite kort. Febe anknöt här till att det var bönsöndagen idag. I bönen med Gud. Där sker det saker. Inte bara i mitt eget liv och i min egen tro. Utan i bönen liksom så frigörs krafter som också kan förändra min medmänniska. Det är inte de många orden läste Febe här. Eller det är inte liksom att rabbla en massa fraser. Men det är hjärtat när jag kommer till Gud i en ödmjukhet. Då kan det hända saker. Många av er, ni är odlar, det vet jag. Och det behövs ju några saker för att det ska växa. Det behövs ljus. Det behövs värme, det behövs vatten, det behövs näring. Och när de liksom samverkar då sol har vi haft ganska mycket av och ganska länge, men det har varit kallt om nätterna och det har inte växt speciellt mycket. Nu behövs det nog lite vatten också, tror jag. Men på något sätt i bönen så bönen kan frigöra alla de här sakerna som behövs för att tron ska växa. Vi kan inte i bönen heller liksom tvinga fram, men det frigör på något sätt. Till och med Jesus begränsades ju utav att när människor inte trodde på honom. När han kommer till Nasaret så står det att han kunde inte göra några kraftgärningar där, för att de trodde inte på honom. Det var liksom stengrund. Vid ett annat tillfälle så kommer man till lärjungarna med en man som är besatt. Och de klarar inte att hantera den här situationen. Och så kommer de till Jesus efter och så, varför kunde inte vi hjälpa den här? Då säger Jesus, den sorten kan bara få hjälp genom bön. Att i bönen liksom frigörs saker så att en förvandling kan ske. Tillbaka till bibelordet här i Hebreerbrevet. Där var några olika punkter. Tänk på dem som har gått före. I min version. Se vad deras liv ledde fram till. Ta efter deras tro. Och så kommer det som en, både en tröst och en uppmuntran. Att vi människor, vi misslyckas ofta i det här. Men Jesus Kristus, han är densamme. Igår, idag och i evighet. Bertil, han var en sån här förebild för mig. Verkligen. Se vad hans liv har lett fram till. Ja, det vill jag göra. Ta efter hans tro. För några veckor sedan så läste jag i tidningen om George Werler, som var en förebild för mig som ung med OMs ledare. Jag var ute några somrar i Italien och i Frankrike och fick möta honom, hans enkelhet och hans orubbliga tro på Gud och hans, liksom, det fanns inga omöjligheter. Och det påverkar mig så oerhört mycket och det liksom formades lite av vägen framåt. Tänk på ledare som har predikat Guds ord för dig. Se vad deras liv ledde fram till och ta efter deras tro. Amen. Herre, tack för att vi får ta följe på varandra. Och vi ber, Herre, om, och jag ber att mitt liv skulle få betyda något för någon annan. Och Herre, du ser vad var och en tänker den här stunden. Låt våra liv få präglas av dig. Du som är densamma igår, idag och i evighet. Rör vid våra hjärtan, du själv, Herre. Tala du själv. Och hjälp oss att öppna och ta emot det du vill ge. Amen.